Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt mästrande magplask. Din molkombaserade magasinerare i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna. Nej men hej. Tänk att vi skulle träffa på varandra så här. I aftonsolens glans. Det där kommer från någonting. Som jag inte minns. Om det är från en sång. Alltså inte tänk att du och jag skulle träffa på varandra. Utan det här. Uttrycket aftonsolens glans. Det är ett uttryck som jag har. Jag menar inte på något sätt att det är något speciellt med det uttrycket. Mer än att det låter lite som det här rör från en annan tid. Men kan jag ha läst det i någon gammal Kalanka-tidning eller något? När någon reciterar någon sång eller något? Det är ju spännande att tänka på att solen har en glans. Alltså för glans betyder ju... alltså om man lackar något så får det en glans. Jag var nyligen, inte för att jag någonsin besöker sådana butiker som någon typ av regelbunden... på regelbunden basis, men... Ett barn i min närhet har börjat intressera sig för kristaller och stenar och liknande. Och då var jag i en sån butik i helgen. Och då gick vi runt bland en massa stenar och kristaller och sånt. Och herre jösse nejs vad det mycket det finns. Och jag ska väl bara sticka ut hakan lite grann då och säga att min tro på stenar och kristallers olika helande egenskaper är mycket begränsad. Prove me wrong. Men jag tror inte på det. Men innan du nu rusar iväg och börjar rycka olika kyrktuppars svansar, eftersom tuppar har svansar enligt nya definitionsregler, så vill jag bara säga att vad spelar det för roll vad jag tror? Jag vet väl ingenting. Så du och din känsla för rätt och fel behöver inte stå och falla med vad jag tycker. Det var bara det jag ville säga. Om du skulle vara av en annan åsikt alltså. Så då var jag i alla fall i den här butiken. Och det var ju inte som sagt att jag kände mig fylld av någon typ av varm, helig känsla i kroppen. Men det var en väldigt harmonisk liten butik. Och jag stoppade ner handen i ett sånt där tråg med jade stenar typ. Och kände hur det här skulle jag kunna vänja mig vid. Att gå omkring och pilla på stenar, för att det är mysigt ju. Och då tyckte jag att de uppbar en viss glans då. Och då tänkte jag, då sa jag till Nina, är de lackade tror du? Alltså är det så man får dem så här släta och fina? Eller hur fungerar det när man samlar upp sån här sten? Jag antar att det är sånt man, att det är på något vis raffinerat då. Refined, alltså förfinat. Och hur gör man dem olika? Eller är det rent utav så att det faktiskt är färg liksom? Ibland tänker jag det, att det, för de håller ju så exakt samma ton. Och då tänker jag, målar man dem på något vis? För vad är oddsen att just, låt säga att man går omkring och samlar obsidian. Vad är oddsen att det är exakt samma färgnyans på allt? Jag vet inte. Jag lämnar detta därhen. Det var mest för glans jag kom på. Och att jag är väldigt förtjust i obsidian. Just för att dels den svarta färgen då. Jag gillar ju färgen svart. Det är liksom, eller det, egentligen är ju svart en avsaknad av färg. Men det blir ju en färg då för oss. Och då gillar jag jättemycket obsidian. Dels för att det, när man spelar rollspel eller tv-spel med fantasy-tema, så är obsidian en betydelsebärande, ja vad det nu är, mineral. Jag kan ingenting om det här, du märker det kanske. Men det är också något med färgen då. Så jag stod och höll i dem där och övervägde då att, men vi var där för att köpa present då. Så jag köpte inget till mig själv. För att jag tänkte, varför egentligen? Har du också känt somna att du är lite trött på grejer? Jag har ju perioder i livet när jag känner att jag vill ha en ny grej. Ett plagg eller en någon annan typ av sak. Och det brukar hända någon gång var tredje månad ungefär att jag känner att nu vill jag äga något nytt. Och då brukar jag gå in och så brukar jag titta på saker och så brukar jag hålla på i några veckor och scrolla, och då blir jag översållad med reklam för den här saken, eftersom algoritmerna i min telefon känner av att han går och funderar på att köpa en ny telefon, typ. Och sen brukar jag slå till då och så köper jag. Och det här händer typ var tredje månad, och jag är ju medveten om att det sker när jag saknar någonting annat i mitt liv. Ofta när jag har lite tråkigt. Och det här är ju någonting som jag skulle vilja hitta en väg runt. jag skulle vilja kunna ha en som, men och det var då kände jag mig lite hoppfull då när jag stod i den här kristallstenbutiken i helgen, att jag kanske har det. Därför att anledningen till att jag skulle köpa mig en taggig bit obsidian hem och sätta här på kontoret är ju bara för att jag hade tråkigt just i den stunden. Och då kunde jag ju då hinna ikapp mig själv. Uttråkningen var inte så stor. Däremot är det ju då, och nu kommer du att baxna då om du är en somna som tycker att det är hemskt med tatueringar. Jag vet ju inte det. Men en annan sån sak som jag har hållit stången i flera år är att jag skulle gå och tatuera mig. Tatuera in någonting som betyder mycket för mig. Någonstans på min kropp. Och det är inte så att jag tycker att det är varken eller. Jag har inga åsikter om tatueringar. Det är som att jag vill, jag tror att det är samma drivkraft som det där att jag funderade på att köpa den där glansiga stenen. Det är att jag har lite tråkigt, att jag vill blottlägga en ny sida av mig liksom. Och jag håller den där stången, eller vad man säger, inte för att jag av någon anledning skulle tycka att det var fel om jag tatuerade mig. För jag uppskattar dedikation hos andra. Utan det är nog mer för att jag vet att jag kanske inte skulle bli helt nöjd. Jag är inte besatt av idén att ha någonting permanent målat på min kropp. Jag är besatt av idén att hitta på nya grejer att göra, tror jag. Och då är det ju fel anledning. Så för att sanningen är väl den att jag skräms lite av att ha någonting på min kropp som jag inte kan ta bort. För tänk om jag ångrar mig. Och det gör att jag håller det där lite i dörren. Men med det sagt så är det ju någonting jag återkommer till gång på gång på gång. Så har du förslag på vad du tycker att jag ska tatuera in på min kropp, så mejla dem till mig. Idag är ett berättelseavsnitt, har jag bestämt. Enligt den nya devisen då, att jag bestämmer innan vilken typ av avsnitt det ska bli. För variationens skull. Så att det inte bara blir så här 85 stycken intervjuavsnitt efter varann. Eller vice versa då. Och jag sa det förra gången. Men jag kan säga det igen. För tydlighetens skull då. Att jag kommer nu hädanefter. Jag kanske inte alltid kommer att berätta innan vad det är för typ av avsnitt. För det fungerar inte riktigt så när jag spelar in. Men jag kommer att bestämma för min egen skull. Innan. Om det blir ett av tre olika typer av avsnitt. Och det är för variationens skull. För jag får ganska ofta post av olika somna som efterlyser fler av det ena eller det andra avsnittet. Nu var det länge sedan det kom ett intervjuavsnitt. Eller nu var det länge sedan du berättade något personligt om dig själv och så. Och då har jag bestämt det så. Som en kundtillvändhet, om det uttrycket ursäktas mig. Så det är inte säkert att jag kommer att förmedla det här. Men eftersom det blir vad det blir när jag spelar in liksom. Och jag kan inte gå runt det. Därför att då blir det fel. Med hur jag gör det här. Så det kan hända att jag inte alltid kommer att förmedla innan vad det är för typ av avsnitt. Men det kommer ändå bli den typen av avsnitt för att jag har bestämt det. Jag försöker göra de här tre typerna av avsnitt efter varann. Så att det blir, första programmet blir ett intervjuprogram med en fiktiv gäst. Andra programmet blir ett personligt program där jag gräver lite, kanske lite blott, blottlägger, där jag blir lite mer personlig i personlig. Där jag berättar något från mitt liv, lite dagbokskänsla kanske. Och det tredje blir då ett berättelseavsnitt. Och där, nu provar jag det här för att se om jag kan få lite mera varians i avsnitten. För att eftersom jag spelar in, ibland spelar jag ju in flera avsnitt på raken liksom. För att ha en buffert. Man vet aldrig vad som kan hända och jag vill liksom att oavsett vad så ska det komma ut ett avsnitt. Eftersom många behöver den här podden för att somna på kvällarna. På riktigt liksom. Så kan det ibland vara så när jag spelar in att jag spelar in, ja men säg att jag spelar in så här 7 avsnitt på en vecka. Då kanske jag är på berättarhumör 4 av de avsnitten. Och det resulterar ju då i flera veckor av berättarmaterial bara i podden. Och det fungerar inte riktigt då om man vill ha varians. Därav detta. Och nu, det här är sista gången jag berättar om det här. Jag ska inte dra det här varje gång. Men bara så att du vet att det är en nyhet. Som ju du inte kommer märka om du är en vanlig reguljär lyssnare av Somna med Henrik. Det är också så att för dig, sista grejen här då, förlåt. Att om du är en lyssnare, en reguljär lyssnare, alltså inte Somna med Henrik plus-lyssnare, så kommer det inte att bli helt jämnt i hur temana avlöser varandra, eftersom 2 gånger i månaden så ger jag ut extra avsnitt. Och då faller ju de in i mitt schema, så att säga. Så ibland kommer det att bli ett litet hack. Så jag vill inte att du ska ställa klockan efter de olika temana. Och nu är jag klar med informationen. Och nu ska jag då börja berätta någonting. Och jag är lite dålig i rösten, märker jag. Men det har ju aldrig hindrat mig förut. Det här var på 90-talet. Som Ragnar. Nej, Ragnar låter... Vad heter man inte idag? Vad är ett namn? Ragnar heter man ju inte idag. Men det känns lite grann som att Ragnar skulle kunna vara ett namn som någon heter igen. Det är väldigt fornordiskt namn. Torbjörn heter man inte heller idag. Torbjörn tror jag är ett namn som... Ragnar känns ju som att det skulle man kunna bli döpt till om man är en liten bebis idag. Men Torbjörn, det känns som långt bort just nu. Torbjörn känns ju som min föräldrageneration, 40-talisterna. Så den här sagan kommer handla om en man som hette Torbjörn. Som bodde i Norrbotten. Bland älvar och skogar. Mörka sjöar. Och det är för länge sedan på 90-talet, så att det är alltså fornordisk tid. 90-talet är ju en tid som ändrar sig i Somna med Henrik. Det är en tid som ömsom är alldeles nyss, ömsom är eoner bort. En gammal sägen. Är det någon isländsk? Nej, den är ju en fornnordisk saga. Så att, och jag sa ju precis Norrbotten, så det är ju ingen isländsk saga. Och Norrbotten är ju min moderna definition. Det fanns inget som heter Norrbotten på 1000-talet. Norrbotten är ju ett modernt uttryck. Men det handlar om Torbjörn som bodde i Norrbotten, och så har jag det sagt. I en liten by som hette Gränslunda. Bodde han då, Torbjörn. Han var känd för en massa grejer. Han var känd för att ha kunnat stoppa upp ett par långkalsonger i näsan utan att minsta tygbit stack ut. Vilket var något av en bedrift. Det handlar ju inte så mycket om hur stor näsa man har. Mer hur skicklig man är på att, så att säga, utnyttja det utrymme man har i näsan. Min tjej brukar ju alltid säga att hon är packmästaren i det här hushållet. När vi ska packa in i bilen inför en resa. Eller när vi har varit och handlat. Jag säger det därför att i lördags var vi faktiskt och handlade tillsammans hon och jag. Vilket ju nästan aldrig händer. Det är ingenting man gör liksom. Jag måste bara sticka in med det. Att man ska inte överskatta egen tid av det vanliga, lite moderna slaget. Gud vad vi hade mysigt. Alltså man pratar om så när man är ett gammalt par. Då, gammalt, alltså man har varit ihop länge. Vi har ju varit ihop i snart 16-17 år. Då är det ju lite svårt tycker jag ibland. Ibland är det lätt att glömma bort och prioritera tiden man har tillsammans. När man har barn och så. Och då brukar ju alla prata om ta in på något spa, hotell eller ät middag och så. Och vi är så dåliga på det för vi tycker väl egentligen att det är ganska tråkigt liksom att sitta och stirra på varandra över en friterad maträtt. Och för vi på något vis trivs ihop lite när som. Men med det sagt så är vi lite dåliga på att ta tid för bara för varann. Och i lördags följde det så att vi var i bilen samtidigt och vi hade lämnat barnet på ett ställe och så skulle vi åka och handla för vi var tvungna att göra det. Och jag skulle då panta burkar och hon skulle gå in i butiken och då, nu blir ju det här min vana trogen något helt annat än ett berättelseavsnitt. Ja, jag måste ju avsluta det här snabbt då och sen ska jag gå på berättelsen om Torbjörn igen. Men ja, då panta burka gick ju jättesnabbt. Sen så gick jag in i butiken på Willys och sen så var vi där samtidigt och storhandlade liksom. Och det var verkligen så himla kul. Vi hade verkligen roligt ihop och pratade om våra liv och vardagen och sådär. Och ja, inte. Och jo, men när vi då kom hem med de stora kassarna. Då sa Nina att jag packar in i kylskåpet. För hon är bäst på det då. Hon vet hur man maximerar den yta man har. Medan jag är mer, jag bara tjommar in allting. Det gäller påsarna också när man står på bandet i kassan. Då vill hon packa i påsarna och jag lägger på bandet. För att hon tycker jag bara plungar in som de här sköra äggen i kartong. Längst ner under liksom de här kettlebellvikterna som vi också köper. Vi köper alltid våra kettlebellvikter på ICA Maxi. Förlåt, somna. Det här var en liten by i det som idag kallas för Norrbotten som är en mycket stor landyta innan du nu rusar iväg och blir upprörd över att jag generaliserar norra delen av Sverige. Det har hänt någon gång att jag har gjort det. Jag jämförde, tror jag. Jag pratade i termer som på något vis antydde att jag tyckte att Östersund, alltså i höjd med Östersund och i höjd med typ Umeå och Luleå var samma grej. Och det är ju fult sagt på något vis. Och med rätta då så fick jag bastning. Men efter den gången så är jag lite försiktig när jag pratar om norra delarna av Sverige. För det finns ju en känsla av att vara satt i andra rummet. Och jag vill inte på något sätt uppröra några känslor och så. Och jag, innan du nu rusar iväg och vrålar från olika höga utsiktstorn. att nu sitter den där stockholmaren och raljerar, så vill jag bara säga att jag kommer från Dalarna och vi bär också på vår beskärda del av känslan av utanförskap. Så jag vet inte. Man är ju på något vis utanför var man än vänder sig. Och det där gäller ju i södra delen av Sverige också. Så kan vi inte bara skippa det där nu och berätta sagan istället, Henrik? Vad sägs om det? Han var ju alltså långkalsongsuppstoppare i näsan, men han var också smed och fiskare. Han var också känd för sin fullständiga brist på förmåga att hålla tyst om grejer han gick igenom. Lite grann som en podcastare som jag känner. Och en dag när Torbjörn satt på krogen tillsammans med sina kompisar Rumme, Slugbard och Fryntliga Hasse, så hörde han, då råkade han höra en, han överhörde en äldre man som hette Ragnar berätta om en mystisk ström, en mystisk båt som Ragnar hade sett eller hört talas om i sina ungdomsdagar. Ragnar var ju mycket gammal för den här tiden. Det här var ju på 70-talet, så han var ju 28 år gammal, vilket var mycket gammalt vid den här tidpunkten. Han berättade att det här var en osynlig båt som inte kunde ses med ögonen eller höras med öronen. Men att det var den mäktigaste farkosten på hela vattnet. Och då menar han vattnet som han kände till, alltså det som rörde sig runt landskapet. Och de som klev ombord på den här båten skulle få en särprägel. En speciell plats i världen. Det vill jag vara, så att Torbjörn högt och bara fråga ut Ragnar då om vad man ska hitta den här båten. Och Ragnar sa att det här, hörde du inte vad jag sa? Det här är ju en osynlig båt som inte kan sökas. Det är lite som att somna. Det går inte att aktivt somna. Utan det du kan göra aktivt är att iscensätta det som krävs för att du ska somna. Du kan inte aktivt somna, ungefär som att du aktivt lyfter din arm och kliar dig på ena örsnibben. Men det kan vara så, och det gäller båten också då. Det kan vara så att båten ibland dyker upp i närheten av den gamla stenbron som låg i Linghed där jag växte upp. En gång hade Torbjörns farfars far ristat runor vid den här gamla stenbron för att skydda byn. Och nu blev han nyfiken, Torbjörn, och bestämde sig för att ge sig ut på jakt efter den här osynliga båten. Så han bara lämnade sina kompisar där. Han var så där som när jag var tonåring, så eller tonåring, när jag var ung vuxen, alltså 21, 22, 23. När vi var kompisar som var på krogen och så fick någon ragg. Då bara drog den personen. Det var så otroligt illojalt, minns jag. Det var liksom den där känslan av att vi är inte här för att ha kul ihop, utan vi är ju här för att träffa någon. Och när någon då gjorde det, då var det liksom inte ens hej då, utan det var bara dra. Och det var på något vis helt accepterat. Jag minns att jag tyckte att när man satt där med någon kompis liksom, och hur blicken hela tiden svepte runt i rummet sådär kompulsivt, och hur jag tyckte att det var så illojalt. Jag var alltså likadan. Men så såg jag tjejgängen som bara höll ihop sådär hela kvällen och hjälpte varann och stöttade varann och sådär. Och så satt vi killarna där som sådana jäkla ugglor, bara stirrade. Det blev så ensamt och tråkigt och platt. Och jag önskade att jag var en kvinna istället. Och att jag fick... Ja. Det har jag för övrigt alltid önskat mig i perioder i mitt liv. Jag har alltid känt att det verkar vara softare liksom. Men vad vet jag? I alla fall så Torbjörn han pratade med byäldsten. Ludovico. Och han sökte i gamla skrifter. Och började vandra omkring sådär som man gör när man är rastlös. Under flera veckor. Hur hittar man någonting som inte kan ses med ögonen eller höras med öronen? Man blir ju deppad av det. Man känner sig ju liksom nedslagen. För att inte säga deprimerad. Och en kväll när Torbjörn kände sig särskilt nere och egentligen i praktiken hade han ju gett upp hoppet. Han återkom ju eftersom Ragnar hade sagt att den ibland båten kunde dyka upp i den där gamla stenbron där hans farfars far hade ritat runor. Ristat runor. Så satt han där och tittade ner i det mörka vattnet. Små, håglösa, enskilda regndroppar. Inte ens ett riktigt regn. Plaskade trött och krusade den i övrigt helt stilla, kolsvarta, nästan midnattssvarta ytan. Då hörde han plötsligt en mjuk röst bakom sig. En röst som är mjuk av ålder. Röster kan ju bli som sprucket trä när de blir gamla. Men de kan också bli som en sån där polerad sten som jag stod och petade på i den där kristallbutiken. Det var en gammal kvinna klädd i rosa tyll som stod bakom honom. Och så sa hon, hej. Hej, sa Torbjörn. Vad gör du här då? Jag sitter här och pillar lite bara. Håller på att kolla upp en del grejer. Vad då kollar upp? Vad är du kollar upp här? Det finns inte så mycket att kolla upp här. Var du kom från Tativ? Varför håller du på ifrågasätter? Jag vet inte ens vem du är och varför har du på dig den här för tiden helt okända materialet i den där lite bjärta färgen. Vem är du att kritisera mina kläder, sa den här kvinnan med den lena rösten. Jag ställer lite enkla frågor bara för jag vill kunna hjälpa dig. Vad dig anbelangar kan jag ju vara magisk. Varför håller du på att ifrågasätta mig? Jag ifrågasätter inte dig, förlåt. Det känns som att det blev infekterat redan från början det här samtalet. Ska vi börja från början? Okej, vi tar en clean slate. Hej. Hej. Väntar du på båten, sa kvinnan. Och nu förstod ju Torbjörn att hon var magisk. Ja, sa Torbjörn. Men hur hittar man någonting som man inte kan se med ögonen och höra med öronen? Då sa kvinnan att det här är ju en typisk sån här gammal sägen. Så att båten går ju bara, den kommer ju bara till någon som äger en särskild gåva. Det är alltid någonting som ska till, suckade Torbjörn. Alltid när man tror att man är nästan nära någonting så är det så här, nej men du måste först hämta en magisk sköld från bruttan blä. Så vad är det för gåva då? Hur kan man få den? Ja, för att få gåvan så måste du först, och nu börjar ju Torbjörn skruva på sig, för det är ytterligare en grej då, innan. För att få gåvan så måste du först lära dig att lyssna på naturens inärvda visdom. Den här kvinnan var ju en som, kan man säga, tror på naturliga elements inneboende kraft. Alltså att det bor dormenta egenskaper i till exempel en bit obsidian. Och det gör det ju på ett sätt eftersom en sten är ju energi i en form som är just för tillfället alldeles, åtminstone för oss människor, fast och stelnad. Men den här kvinnan då i rosa tyll, hon sa att man måste lära sig att lyssna på naturens visdom. Och då menade hon någon sån gammal polyteistisk andevärld liksom. Du kommer att hitta svaret på din fråga djupt inne i skogen. Så Torbjörn följde den här kvinnans råd och la ett steg på ett annat och befann sig plötsligt 7 kilometer in i skogen där han vandrade utan mat och dryck i flera dagar och nätter, och det blev lite mycket svamp kanske. Och han lyssnade till trädens sus och älvens pålande och fåglarnas sång. Men han kände ingenting annat än en vrålande hunger och en rasande irritation över mygg och knott. Han hade inte fått någon särskild gåva liksom. Och det gäller ju generellt skulle jag säga. I all typ av mentalt arbete. För det var ju ett mentalt arbete han ägnade sig åt här. Den vanligaste känslan när man utövar mentalt arbete är ju den fruktlösa öknens effekt på känslolivet. Det är väldigt sällan som man bara blundar och kastas ut i sanningarnas färgsprakande kosmos. Oftast, och det är ju, ligger ju i sakens natur. Man kan inte nå den där sanningens färgsprakande kosmos om man inte först går genom den där mentala öknen. Men det är ju så svårt bara att lära sig hantera den där triviala tomheten som uppstår så fort man sätter sig ner och bestämmer sig för att nu ska jag ladda ner en meditationsapp och komma till rätta med det här. Så han hade ju jättetråkigt, Torbjörn. Och så en dag när han nästan hade gett upp hoppet så fann han att han hade hamnat utanför skogen, eller mitt i skogen. Så låg en äng, en sån där vild äng. Inte någon slotteräng eller en boskapsäng, utan en vild, helt naturligt uppkommen äng full av blommor och högt gräs. Och på den här ängen stod en ensam sten, ungefär en meter hög. Den syntes knappt i det höga gräset. När han kom närmare såg han att den var ristad. Runristad. Och Torbjörn kände igen stilen. Det var hans farfars fars stil. Han som hade ristat på den, vid den gamla stenbron. Och han insåg att det här var en plats där hans farfars far hade varit en gång. Och ristat och hållit på. Så han la sina händer på stenen. Runorna, han kunde inte tyda dem. För det här var ju på 1900-talet och alla kunde inte läsa runor liksom. Så han la sina händer på den här stenen och sa: snälla, ge mig den särskilda gåvan. Det var som att hans farfars far fick någon typ av mytisk egenskap här. Eftersom runorna fanns både på bron och på den här ängen. Och då kom den här färgsprakande sanningarna. Han kände hur den som en varm kraft plötsligt flödade genom hans kropp. Vad skönt det är när sånt händer. Och så öppnade han sina ögon. Och då var världen annorlunda. Alltså inte annorlunda som han kunde se. Men han, eller han, jo, han kunde se att världen var besjälad. Okej, i den här berättelsen är världen besjälad på det där enkla sättet. Så att det finns andar och sånt i träden och så. Och alla de här andarna såg honom och de såg att han såg dem. Det var som att det som behövdes var så att han hade rört vid den där stenen. Först vid runorna vid bron och sen vid runorna vid stenen. Och han förstod att det var det här som var gåvan. Nu kunde han kanske se även båten. Så han gick tillbaka till stenbron. Och hon med Tyll, hon var borta. Hon hade bara en funktion. Och det var att guida honom. Hon var ett så kallat, en så kallad guidegumma. Guidegummor har ju ofta på sig rosa tyll. Jag bryr mig inte om vad andra säger. Det är min sanning. Och när han kom tillbaka till stenbron och såg han att båten låg där. Osynlig, det visste han, men han kunde se den. Och höra den. Den låg bunden vid en liten skir björk som stod och krökte sig vid vattnet. Han klev ombord på båten. Det var en sån där vikingaskepp, fast lite mindre, alltså ett halvt vikingaskepp. Och när han satte sig på båten så hörde han hur han själv blev osynlig. Det är ett mycket speciellt ljud. Lite grann som när man drar av ett cardboardband. Då blir man osynlig. När man snabbt, nej, när man långsamt drar isär ett cardboardband. Alltså två cardboardband som är fästa vid varann. Man drar isär det väldigt långsamt. Så låter det när man blir osynlig. Det vet alla. Och så började båten röra sig utan att han behövde styra den. Och nu visste han att han också var osynlig. Och så började Torbjörns resa. Han fördes längre norrut än han någonsin hade varit. Till en ödslig strand. En grå och ödslig strand som var som karvad i bly. Dimma låg tätt över vattnet och över stranden och över skogen som reste sig bakom stranden. När han steg i land så blev han genast synlig. Och då uppenbarade sig en liten stig. Inte i strandens sand. Utan i dimman. Som en liten korridor i dimman. Som om den menade att han skulle gå där. Torbjörn följde stigen djupt in i skogen. Och alltså skogen öppnade sig och gjorde som en liknande korridor där korridoren i dimman korresponderade med korridoren i skogen. Och så kom han till en öppning plötsligt i skogen i en ring av gamla knotiga träd. Och i skuggan av de gamla träden i den här nästan rituella ringen, men den var naturligt uppkommen, försäkrade skrullorna honom. Skrullorna var folket som bodde där, det var de han träffade där. Skrullorna. Du känner säkert till skrullorna, Somna. Om inte annat så har du ju redan nu en bild av dem. Vi tar en liten paus och så får du, innan jag förstör det för dig, föreställa dig skrullorna. Alltså hur de ser ut. De är kvinnor, kan jag säga. Sådana där som tar hand om varandra i grupp. Som gillar varandra. Och kontexten av vänskapsrelationen. Mer än det där att träffa någon. De hade svarta mantlar med huvorna uppfällda. De var 9 stycken. De satt stilla, tysta i en ring med ett varsitt träd mot sin rygg. Det var som att de väntade på att han skulle komma, för när han steg in i den här cirkeln så tittade de upp som om de var en person. Skrullorna var, det här var ju på snuttetalet, de var ju kända för sina trolleritricks. Att de hade ett hemligt språk som ingen förstod. Inte ens de själva typ. Och de var ju vördade. Men också fruktade. Och de, många äventyrare hade genom århundradena försökt avslöja deras hemligheter. För det är klart att när ett gäng tjejer sätter sig i skogen med svarta mantlar och stirrar på varandra, då kan ju förbipasserande personer lida av villfarelsen att de har något hemligt för sig. De har någonting som de inte vill dela med resten av världen. Och det väcker ju nyfikenhet då. Men alla äventyrare som hade försökt blottlägga de här hemligheterna hade fått ödesdigra slut. När Torbjörn närmade sig så höjde den äldsta av skrullorna, som vi kan kalla för mor Skrulla, så höjde hon sin hand och bad honom att sätta sig i ringens mitt. Torbjörn hade ju själv aldrig getts ut på jakt efter skrullornas hemligheter. Och det är ju någonting med att förtjäna att få ta del av en hemlighet. Och att den minsta beståndsdelen i det här förtjänandet är ju att inte aktivt leta efter den för att försöka ta den. Så fort som man aktivt försöker ta någonting så tas det ju på något sätt ifrån en, därför att man lägger det utanför sig själv. Torbjörn hade genom sin nyvunna kunskap om naturens krafter insett att allt var honom givet, så att säga. Och det enda han behövde göra var att sitta där och låta det givna strömma genom honom som om han vore ett fisknät, liksom. Mor Skrulla sa att vi har väntat på dig och vi vill dela med oss av en väldigt viktig insikt som vi har haft i århundrade, ett århundrade. Och som ska hjälpa dig på din resa med den osynliga båten. Skrullorna var väktare av en urgammal kunskap om båtar, träd och tåtar. Tåtar är sånt man binder fast båtar med. Det är vår uppgift att se att kunskapen och balansen mellan båtar och tåtar upprätthålls. Du har fått den här särskilda gåvan, Torbjörn, att se naturens andar och väsen. Och det är vår uppgift att lära dig båtarna och tåtarnas hemlighet. Och innan du nu rusar iväg och klättrar tillbaka på din osynliga båt och vrålar ner i durken att du inte kan hitta maskburken. Och att varför sitter de här tanterna här inne i skogen och kan en massa saker om båtar? Så vill jag bara säga att vattnet i det här fallet är en analogi. Det är en... Använder jag uttrycket analogi rätt? Eller ska jag säga allegori? Ibland jag får sådana där nästan panikslagna känslor av att jag använder ord fel ibland. För varje gång jag gör det så brukar jag få näsvisa små mejl. Men missuppfatta mig inte, jag älskar de där näsvisa små mejlen. Där människor säger, jag tror att du har missuppfattat ordet bla bla bla. Jag tycker om dem. Jag menar inte att jag blir sårad av det eller så. För jag vill ju lära mig. Men jag tycker också att det är lite pinsamt ju. För jag värdesätter ju mitt språk och mitt bruk av detsamma. Och min kunskap om det. Men med det sagt då, så blir jag alltid lite nervös. Men rätta mig gärna då. Antalogi. Det är något annat. Allegori och analogi. För nu har jag tappat all vett och sans i det avseendet. Men vattnet är i alla fall en bild. Det går att applicera även på en skog. En skog kan också vara ett hav. För att lära sig mer om tåtar och båtar så måste Torbjörn genomgå 3 prövningar som skulle testa hans mod, hans klokhet och hans ödmjukhet. Och om han lyckades så skulle han få en ännu djupare förståelse för naturens krafter, båtar och tåtar. Alltså det är fortfarande oklart vad båtar och tåtar har med naturens krafter att göra. Men Torbjörn som var ju liksom ett naturbarn i så mått då att han var orädd för stora vita fläckar på sin egen inre karta liksom. En del kan ju få panik av det där när det saknas, när det blir ett kunskapstapp och man kan bygga väldigt intrikata murar mellan den målade biten av kartan och fylla den med detaljer och sånt. Och istället undvika då de här vita fläckarna. Men Torbjörn var inte sån. Han ville besöka sina egna inre vita fläckar. Den första prövningen var att han skulle överlista en skitarg, ogin tasmansk pungjävel som bodde i skogen. Han gick fram till den och sa, lägg av mig där. Och den tasmanska pungjäveln lydde. Det var första övningen. Det var aldrig någon som hade sagt till den tasmanska pungjävelen att den skulle lägga av. Utan alla bara, det är lite grann som med sura människor. Det är aldrig någon som vågar ifrågasätta dem. Folk som går omkring och muttrar surt och så. På jobbet typ, den där sure jäveln, förlåt uttrycket. Som bara sitter och muttrar om att det var bättre förr. Nere i någon liten obskyr lokal som den har claimat för sig själv. Det är sällan någon, inte ens chefer, som har vågat ifrågasätta den personen liksom på riktigt. Eller bara sagt, varför är du så sur? Lite så är det med tasmanska pungjävlar också. Man bara tänker att de är sådana de är och sen så bygger man liksom sociala strukturer runt den här besvärliga personen. Men det räddade Torbjörn då och skrullorna blev ju extremt imponerade. För de hade ju haft skitjobbigt med den där tasmanska pungjäveln. En riktig jävel var det. Den andra prövningen innebär att han ska lösa ett... Han ska förstå vad ett extremt svårt ord betyder. Analogi. Och det visste Torbjörn. Han var helt säker på vad det betydde, till skillnad från podcastaren Henrik Ståhl. Och skrullarna sa, du har klarat andra prövningen också. Och då, enligt dramaturgins alla regler, så var den tredje och sista prövningen naturligtvis den svåraste. Det är aldrig så att man i filmer eller berättelser eller sånt börja med den allra svåraste prövningen och sen ta den näst svåraste och avsluta med den enklaste. Det är ju annars en ordning som man företar sig i livet rätt ofta. Jag börjar med det svåraste först, så har jag det gjort. Men det är väldigt sällan i sagor som man börjar med den svåraste övningen. För det finns ingen uppbyggnad, det finns ingen spänningstillväxt. Så den tredje och sista övningen var att Torbjörn skulle möta sin egen mörka skugga och bekänna sina inre rädslor och brister. Just det, för det var ju att han skulle bli ödmjuk och modig. Så han gick in i en grotta och där inne mötte han sitt eget mörker. Och så tog han sitt eget mörker i handen och så sa han med tårar i ögonen och en klump i halsen: jag har gjort misstag. Jag är rädd. Jag har svikit mig själv. Jag har svikit andra. Och det här är faktum som jag måste leva med. Och som andra måste leva med. Men jag lovar att försöka bättra mig. Och efteråt kändes det mycket bättre när han hade fått, när han hade blottlagt sina fel och sina rädslor, som ju inte per definition är fel, mer som hål i en ost. Om Torbjörn är osten, så är hans rädslor och tillkortakommanden hålen i nämnda ost. Och sen gick han ut igen i den lilla dungen. Och där satt skrullorna. Och mor skrulla, nu satt hon i mitten där han hade suttit förut. Och hon sa att jag har lyssnat tålmodigt på dig. Och det var väldigt vad mycket du hade att säga. Jag orkar inte. Och så rusade hon iväg. Hon hade bråttom förstås. För bråttom för att hinna se hur han följde hennes gång med en förundrad blick. Det fanns så mycket kvar att säga. Men hon bara gick. En del av hans hjärta skulle alltid slå för mor skrulla. Och sen tvingade de kvarvarande skrullorna Torbjörn att repetera in en uråldrig sång på sitt hemliga språk. Som gick så här. Och nu tar jag ju den på det språket. På skrullspråket. Rörer bräs maramblåst. Kambari brett globis. Snammi mrör gräblen. Jag klagar inte pör. Sam polisen sa. Var i polisen sa mig till graven sett. Man het. Det är inte ödelög kung. Hej Kenny. Namn måste vara konstiga. Träffade du drömfisken? Man hattade inte mig. Var är du kompis? Nu mår jag bra. Jag ser för mig hur någon så här: jag ska kolla vad det är som de med Henrik är för en podd. Och så bara, jag ska hålla fram lite för det här var lite tråkigt. Han bara pratar om vad som gäller och så. Så här, jag ska hålla fram 30 minuter och sen så bara. Så blir det så här. Ja. De började sjunga den här sången i alla fall. Och när de sjöng så fördes han som på ett litet moln över skogen ner till den osynliga båten. Och Torbjörn gav sig iväg vidare på sitt äventyr, styrkt. Och båten förde honom på en lång och äventyrlig resa som varade i många år, där han mötte en rad av olika brokiga karaktärer och lärde sig massor om världen och sig själv. Och han träffade T-troll, äckelälvor, tyllkvinnor, guidegummor och krigar, kungar. Och alla hade sina egna historier och sina egna öden. Och för varje möte så förändrades Torbjörn. Från att ha varit en otålig ung man till att bli en klok och ödmjuk vuxen människa. Och efter flera år på den osynliga båten så återvände Torbjörn hem till sin by. Och där blev han en, från att ha varit en mottagare av kunskap, så blev han en förmedlare av kunskap. Och han blev älskad och respekterad och ledde byn som växte och blomstrade under hans styre. Han hade en åskas kraft och en vårbris mildhet. Han kunde få havet att koka. Han kunde få regnet att falla. Han var ofta rädd och han var inte rädd för att dela med sig av sin rädsla. Han satte vänskapsrelationen först istället för den impulsiva tillfredsställelsen. Hans armar var som en vik där man kunde lägga till och vila och fylla på proviant. Hans ögon var som en sköld. En massiv, tung, runristad sköld. Och med hjälp av sin särskilda gåva så kunde han kommunicera med naturens krafter. Och han spände en båge högt över byn och sköt hoppets pil mot solen